den personen då har till uppgift att samordna de andra skyddsombuden, att ordna möten och prata om arbetsmiljön och också vara länk, arbetsgivarens länk in till de övriga skyddsombuden.
Kommunikation är ju A och O i alla relationer.
Välkommen till Visions utbildningspodd. Visions utbildningspodd är en poddserie där vi diskuterar ämnen kopplade till Visions utbildningar. Vårt mål är att du som lyssnar ska få nya tankar, inspiration och känna engagemang. Vad är skillnaden mellan skyddsombud och huvudskyddsombud? Vad innebär det att vara huvudskyddsombud? I det här avsnittet möter du Marie Algotsson i ett samtal med Annette Johansson och Per Norrhäll.
Välkomna till Visions utbildningspodd och det här avsnittet som ska handla om uppdraget som huvudskyddsombud. Jag heter Marie Algotsson och jag jobbar på Visions utbildningsgrupp. Tekniken sköts av min kollega Martina Korosets. Med ett antal år som förtroendevald och anställd i Vision så har jag erfarenhet som bland annat regionalt skyddsombud, skyddsombud och ordförande. Men min uppgift idag det är att vara samtalsledare och det för ju mig in på det allra viktigaste, våra gäster. Innan de presenterar sig så kan det vara bra för er som lyssnar att veta att vi spelar in det här i början av juni 2020. Vi är mitt i covid-tider. Vi kommer säkert att prata lite grann om det. Och vi sitter i olika delar av vårt land och gör den här inspelningen. Men jag ska börja med att hälsa Annette välkommen. Hej Annette, vem är du och vad sysslar du med både inom Vision och i ditt dagliga jobb?
Hej Marie, jag heter Annette Johansson, representerar Eskilstuna kommunavdelning. Min grundtjänst har jag som enhetschef inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende. Men är sedan drygt 4 år tillbaka facklig på heltid. Bland annat huvudskyddsombud, men jag har förmånen att även vara kassör i avdelningen.
Då vill jag gå över till Pelle och ställa samma fråga till dig. Pelle, vem är du och vad gör du i Vision och i ditt dagliga arbete?
Hej, ja du. I mitt dagliga arbete så jobbar jag inom socialtjänsten som bostadskonsulent. Och har gjort det i snart 10 år faktiskt. Jag är inte helt fackligt utan jobbar då 3-4 dagar i veckan fackligt. Då som ordförande i Nyköpingsavdelningen och har varit huvudskyddsombud. Men jag verkar också som kursledare nationellt.
Just det, för det är ju därför som jag har bett er att vara med just idag och prata om det här. Därför att ni är ju 2 av dem som utbildar våra nya huvudskyddsombud. Jag tänker bara innan vi ger oss in på det här med huvudskyddsombuden. Jag hör ibland att man blandar ihop det där med visionsombud och skyddsombud. Du Pelle, vad är skillnaden mellan ett visionsombud och ett skyddsombud?
Ett visionsombud företräder ju sina medlemmar mera ur en arbetsrättslig synpunkt i olika sammanhang. Men ett skyddsombud företräder sina medlemmar och i förekommande fall alla på arbetsplatsen ur en arbetsmiljösynpunkt. Jag tänker det väldigt kort så.
Och ibland så?
I bästa fall så är man både arbetsplatsombud, visionsombud och skyddsombud.
Just det, för det var precis det som var min följdfråga på det där. Är det samma person eller är det olika personer och bör det vara 2 olika personer eller?
Ja, jag tycker att det bästa är om det är samma person faktiskt. Därför att det är lättare för medlemmarna att det finns en eller i bästa fall flera på arbetsplatsen som är både ombud och skyddsombud. Men naturligtvis så kan det vara en för stor börda. Då kanske det räcker att man är arbetsplatsombud eller skyddsombud.
Och sen har vi ju det här med skyddsombuden på arbetsplatsträffarna och samverkan. Hur tänker du kring det, Pelle?
Det är ju självklart att skyddsombudet ska vara med på arbetsplatsträffar och i förekommande fall på samverkan. Därför att samverkansgruppen är ju till lika skyddskommitté väldigt ofta.
Just det. Annette, du ville fylla på med någonting, va?
hos oss, det brukar börja med att man åtar sig ombudsuppdraget för att bli lite varm i kläderna och sådär. Och sen stiger man lite i graden och tar även på sig skyddsombudsuppdraget. Men vi har, på så gott som alla våra förvaltningar, så har vi ombud eller skyddsombud representerade på samverkansnivå. Och sen även vi huvudskyddsombud är med på de lite större förvaltningarna.
Då tänker jag att vi ger oss in i uppdraget som vi egentligen ska prata om och fundera lite grann kring vad är skillnaden då mellan ett huvudskyddsombud och ett skyddsombud? Annette, vill du börja?
Skillnaden mellan huvudskyddsombud och skyddsombud är väl egentligen inte så där markant jättestor i min värld. Skyddsombud är ju för en hel arbetsplats, precis som Pelle nämnde tidigare. Men huvudskyddsombud är ju för en hel kommun eller region, vad du nu har för arbetsgivare om jag säger. Det är lite min bild i alla fall. Sen har säkert Pelle mer att fylla på med.
Ja, och jag tänker att man kan också vara huvudskyddsombud för en enskild arbetsplats om det finns olika fackföreningar, och det gör det ju ofta. Och man kanske, det är så att Akademikerförbundet har ett skyddsombud, Naturvetarna har ett skyddsombud och Vision har ett. Då står det så i arbetsmiljölagen att då ska de tre personerna utse ett huvudskyddsombud. Så att arbetsgivaren har en person att vända sig till i arbetsmiljöfrågor. Men precis som Annette säger så kan man också vara huvudskyddsombud för en hel kommun till exempel. Eller en del av en region. För jag tror regionerna är för stora för bara ett huvudskyddsombud.
Du är inne på något intressant där, Pelle, tycker jag. För jag menar, det var ju det här med lagen. Vilken lag är det som hanterar det här då?
Arbetsmiljölagen, nu kan jag inte vilken paragraf det står i, men jag brukar ibland titta på arbetsmiljölagen, den är alldeles förträfflig, men ännu bättre är att söka på nätet på Arbetsmiljöverkets hemsida faktiskt. Det går snabbt att få svar på allt. Det är våran bibel som huvudskyddsombud, skyddsombud.
Ja, men spännande. Och sen är det ju också så här att vi har i Vision någonting som vi kallar för uppdragshandlingar. Och där står det ju också en del om vad som ingår i uppdraget. Hur hanterar ni det i er avdelning, Annette, med uppdragshandlingarna?
Vi har en kollega till mig som är ombud och skyddsombudsansvarig. Så hon fixar med all som dokumentation. Och när jag hade gått, jag tror det var huvudskyddsombudsutbildningen, så tog jag med mig en av de delarna, eller ja, jag tar med sig mycket hemifrån den utbildningen såklart, men framförallt det här att ha ombud och skyddsombud från typ första i första på året. Så att de är i ett år, så att man inte behöver hålla på och förnya kontinuerligt, eller vad jag ska säga. Men att man har liksom årsvis så. Så det är Anna hos oss som ombesörjer de delarna.
Och viktigt att tänka på är ju då att det här är ett uppdrag som är tidsbegränsat. Sen kan man ju naturligtvis har det i flera perioder, men det är tidsbegränsat. Hur gör ni i Nyköping, Pelle?
Ja, det är i stort sett samma här. Vi har en person som ansvarar för alla våra uppdragshandlingar, och man ser till att både ombud och skyddsombud, eller huvudskyddsombud, får skriva på det här en gång om året. Och det framgår väldigt tydligt vad som ingår i uppdraget faktiskt. Och de är jättebra att man har det nedskrivet. Och blir man lite osäker som skyddsombud, huvudskyddsombud, så kan man ta fram den här och kika. Ingår det här i mina uppgifter? Ja, det gör det faktiskt.
Och det är väl också viktigt för arbetsgivaren, tänker jag, för de ska väl också lämnas vidare till arbetsgivaren?
Ja, det ska de göra. Man ska meddela arbetsgivaren vilka som är skyddsombud.
Vi har varit inne lite grann på det här, att det som är lite specifikt med skyddsombud och huvudskyddsombud är ju förhållandet till de andra fackliga organisationerna. Där är man ju lite specifik, för det kräver större samarbete mellan dem. Och man kan ju till och med vara huvudskyddsombud för skyddsombud i andra organisationer. Pelle, i Nyköping har ni huvudskyddsombud som företräder också andra skyddsombud i andra fackliga organisationer?
Vi har det på en av våra större arbetsplatser som då är en del av socialtjänsten, där det finns skyddsombud för 3-4 olika fackliga organisationer. Då har vi ett skyddsombud, och det är faktiskt ett huvudskyddsombud. Det är kommunal som är huvudskyddsombud där. Och den personen då har till uppgift att samordna de andra skyddsombuden, att ordna möten och prata om arbetsmiljön och också vara arbetsgivarens länk in till de övriga skyddsombuden.
Jag tänker att du är inne på det som väl egentligen är grunden för ett huvudskyddsombud just att vara samordnande i den delen av organisationen där man är huvudskyddsombud?
Ja, jag tänker att är man huvudskyddsombud med uppgift att samordna alla visionsskyddsombud i en kommun eller en region, då är uppgiften lite annorlunda. Då ska man ju se till att det kommer ut aktuella skrifter, att man erbjuder utbildning, att man också har regelbundna träffar där man pratar om vad har hänt sen sist och hur ser det ut på de olika. Man kan gå varvet runt och alla får berätta hur det ser ut på ens arbetsplats och så vidare. Så då är det lite annorlunda, för att då är det ju inte några andra fack med, utan då är det bara vision och visionsskyddsombud som samverkar med huvudskyddsombudet.
Ja, det är lite korsbefruktning i det här, tänker jag. Det är ju roligt. Men hur ser det ut med skyddsombuden och huvudskyddsombuden i förhållande till den lokala visionsstyrelsen då? För- och nackdelar med att sitta med i styrelsen till exempel. Anette, hur har ni det?
Jag vill ju bara, inte för att vara den som är den, men jag tycker att man jobbar i en styrelse. Man sitter inte i en styrelse, det är bara en liten sån här. Huvudskyddsombuden som finns i vår kommun för visionsräkning, vi är 4 stycken. Och vi allihopa jobbar i styrelsen. Och allihopa är heltidsfackliga. Ja, det är en som, jag tror hon jobbar 80% fackligt. Annars så har vi inte några ombud eller skyddsombud med oss i styrelsen.
Du sitter ju i din, eller du jobbar i din styrelse och är huvudskyddsombud. Och jag tänker, det finns väl fördelar med att vara med och jobba i styrelsen och vara huvudskyddsombud?
Absolut, det är ju förmånligt. Alltså, du har ju koll på vad som händer i kommunen. Och man får input ifrån andra som jobbar ute i vardagen, eller vad jag ska säga. Så att man har lite koll på hela kommunen. Och kan gå och peta lite, tänkte jag säga, om det skulle behövas. Ställa lite dumma frågor kanske, eller det finns ju inga dumma frågor i min värld. Så att, ja, nej, men det ser jag som en förmån. Och vi är ju som sagt 4 huvudskyddsombud i förvisionsräkning, och alla 4 jobbar i styrelsen.
Du lyssnar på Visions utbildningspodd och ett samtal om huvudskyddsombudets roll mellan Marie Algotsson, Anette Johansson och Per Norrhäll.
Vi ska prata lite grann också kring det här med att vara huvudskyddsombud när det krisar. Kanske inte bara så nu i covid-tider, men det kan ju hända saker annars också. Vad är huvudskyddsombudets roll om vi säger att det händer någonting stort och lite otäckt på en arbetsplats? Pelle, vill du börja?
Ja, jag tänker att det är ju här som huvudskyddsombudet får stå med båda fötterna på jorden och ha kanske lite mer erfarenhet än de andra skyddsombuden. Att det är huvudskyddsombudet är där man kan rådfråga, och hur ska vi lösa det här? Jag vet inte vad du tänker på, för om det har hänt en olycka eller om det är en smittsam sjukdom, så är det ju samma sak. Man får ju hålla huvudet kallt och framförallt samverka så mycket man kan med arbetsgivaren i de här lägena. Och arbetsgivaren är ju väldigt, i alla fall vår arbetsgivare, är väldigt noga med att lyssna på skyddsombuden. För att precis som Anette sa tidigare, det är skyddsombuden som finns ute i verkligheten. Arbetsgivarna vet ju inte alltid hur det ser ut, men det vet skyddsombudet. Sen om det kommer till skarpt läge och man ska gå och vända sig till Arbetsmiljöverket och sådär, då ska man naturligtvis samverka med huvudskyddsombudet. Och också huvudskyddsombudet kan avgöra, tänker jag, i första läget, är det här någonting vi ska gå vidare med?
Och jag tänker att en kris skulle ju kunna vara nästan vad som helst, till att det händer en stor olycka i samhället, eller att det händer en stor olycka på en arbetsplats, eller att det är sjukdom som vi har det just nu. Vem är det då som har ansvaret för skyddsombudens arbetsmiljö?
Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön i alla sammanhang. Aldrig skyddsombudet till exempel, som många medarbetare kan få för sig. Att jag har skyddsombud, då ansvarar du för arbetsmiljön här. Nej, jag ansvarar för att ni har en bra arbetsmiljö. Men det är arbetsgivaren som ska se till att ni har en bra arbetsmiljö, inte jag. Det där har jag till och med varit tvungen att ta upp på egna APT-träffar, därför att Man kan som skyddsombud få skit för att arbetsmiljön är dålig. Och det är inte riktigt det, så det är tänkt, utan vi framför naturligtvis brister arbetsmiljön till arbetsgivaren. Och sen ska de rätta till det.
Och ett sätt att få arbetsgivaren att lyssna, om de inte har gjort det innan, det är att göra en så kallad 66A-anmälan. Måste man vara huvudskydd för att få lov att göra en sån?
Nej. Det får ju ett skyddsombud också göra. Nu är ju jag ingen jätteförespråkare av en 66A, utan jag tycker att kommunikation med arbetsgivaren, det ska inte behöva gå så långt så att det går till en 66A. Och det är ingenting som vi här lokalt, vad ska jag säga, slänger oss med eller hotar med på något sätt, utan vi för en dialog och vi har en väldigt god dialog med våran arbetsgivare, skulle jag vilja säga. Så att det ska mycket till för att vi kommer dit hän.
Ska vi kanske berätta också vad en 66A är? För det är en sån där grej som skyddsombud och huvudskyddsombud och sådär slänger sig lite grann med.
Ja, det låter ju så fint.
En 66A, det hänvisar då till 6 kap. 6 § i arbetsmiljölagen. Det handlar om skyddsombudets rätt att anmäla brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Då gör man så att då skriver man en 66A till Arbetsmiljöverket, men man skickar den först till arbetsgivaren som då ska svara inom rimlig tid, säger man en vecka eller två. Får man inte svar man är nöjd med eller man får inget svar alls, då först skickar man det till Arbetsmiljöverket. Och här är det faktiskt viktigt att det är skyddsombudet som skriver under, inte huvudskyddsombudet. För det har jag gått på en gång och skrev under som huvudskyddsombudet och fick jag tillbaka den. Det är bara skyddsombudet som får skicka in den. Nu kan det vara samma person i och för sig.
Och vad händer då om man skickar in en sån här anmälan då?
Arbetsmiljöverket tittar på den och i bästa fall så hör de av sig inom ganska snabbt faktiskt och vill ha lite följdfrågor på det där. Och sen så tycker de att det här verkar ju väldigt märkligt, så kommer de faktiskt ut och då gör de en arbetsmiljöinspektion helt enkelt ihop med skyddsombud och arbetsgivare. Och det är inte så att man går runt och tittar på den fysiska arbetsmiljön. Det kan man göra om det är stora brister där. Men man sitter runt ett bord och pratar. Vad är det som är fel? Vad ska vi göra åt det här? Och sen så återkommer man med ett resultat av det besöket helt enkelt. Och det kan då utmynna i anmodan av rättelse med ett vite. Alltså om inte arbetsgivaren följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer så utgår ett vite. Alltså böter kan man säga. Och då är det ganska höga belopp faktiskt.
Anette, jag tänkte på att du sa att nej, men först så ska vi kommunicera. Och det ska vi ju såklart. Var det något speciellt du tänkte på kring just det här med att kommunicera?
Nej. Jag var senast idag här nu på ett sånt här litet informellt möte. Alltså att man har en dialog med arbetsgivaren. För vi vill ju ändå våra medlemmar och arbetsgivarens medarbetares bästa. Sen har vi kanske lite olika ingångsvägar så. Men att man har möjligheten att kommunicera innan det går för långt. Kommunikation är ju A och O i alla relationer. Inget särskilt annars så.
Men din erfarenhet är att oftast så funkar det ifall man bara kan prata med varandra.
Ja. Eller som jag för några veckor sedan var riktigt upprörd så att jag var så förbenad på en organisation så att jag var så arg så tårarna sprutade. Och det har ju att göra med det här med covid-19. Jag undrar vad man har missat, vad det har kommunicerats ut. Liksom, att jag var så arg så jag grät. Men jag fick till vissa saker så att ibland lönar det sig att bli lite arg.
Eller ledsen.
Ja, alltså, och då blir jag så trött på mig själv att jag men inte riktigt den effekten jag ville ha när jag blir så där arg så tårarna sprutar. Men jag talar även om för en lite högre chefen som i sin tur hade sin chef med i rummet att jag skulle inte ha några som helst problem att gå upp och stänga din verksamhet, sa jag. I egenskap av huvudskyddsombud. Och jag kan säga att den lite högre chefen satt bara och tittade ner i telefon eller dator eller vad det var. Det sades inte så mycket mer kring det där. Jag sa det, er arbetsmiljö är inte sund i dessa tider.
Jag tänker på det du säger, Anette, och då vet jag att våra ombudsmän i Linköping som är förträffliga personer allihop, de pratar ofta om paragraf 99. Det handlar om arbetsrätt eller arbetsmiljö, vi spelar ingen roll. Det finns ingen paragraf 99. Utan paragraf 99 betyder prata med arbetsgivaren. Prata. Diskutera fram en gemensam lösning som ni är nöjda med. Så slipper vi förhandla. Jag tycker det är genialt bra. Och det är väldigt uppskattat av arbetsgivaren.
Den paragrafen har jag skrivit upp här nu.
Ja. Vad bra. Och då hoppas vi att alla våra lyssnare också skriver upp paragraf 99.
Alltså ett vanligt samtal där man resonerar om vad är problemet, hur löser vi det här? Mm.
I värsta fall, det var någon av er som var inne på det alldeles nyss, jag tror att det var Annette, så kan man ju faktiskt som skyddsombud stänga en arbetsplats. Är det någon av er som vill berätta vad som händer när man stänger en arbetsplats?
Det skulle vi kunna ta. Jag har varit med om det en gång faktiskt, för ganska många år sedan. Så det är jätteovanligt, framförallt i den... De arbetsmiljöerna vi rör oss i, det här vänder sig mer till byggarbetsplatser i industrin där det är rent livsfara för hälsan så att säga. Men där kan man då som skyddsombud sätta ett skyddsstopp som det heter. Och då stänger man verksamheten. Det är fara för liv ska det vara. Då stänger man verksamheten och arbetsgivaren är skyldig att omedelbart stänga verksamheten. Skicka hem dem som är där eller skicka dem till ett annat ställe. Och sen så ska arbetsgivaren då ta kontakt med Arbetsmiljöverket omedelbart. Och då kommer de. Ofta samma dag faktiskt, om det inte är för sent på eftermiddagen. Och då gör de en snabb inspektion och förhör sig vad problemet är. De tittar på det som är farligt. Och sen så antingen öppnar de arbetsplatsen igen eller också får de vara fortsatt stängd tills problemet är löst. Jag tror att det är så att man oftast öppnar arbetsplatsen. Men det är ett väldigt skarpt instrument som vi har att ta till då. Jag tror som sagt att det är väldigt ovanligt i våran bransch. Och i det fallet jag var med om så handlar det om svårt nermöglad fastighet.
Man har ju talat om lite grann nu i sjukvården att det var väl Östra sjukhuset i Göteborg som de faktiskt la ett skyddsstopp på precis i början av covid-pandemin.
Ja. Annars om man ska tänka liksom, vad är det som kan vara ett skyddsstopp? Ja, till exempel en byggnadsställning som inte är ordentligt förankrad i fasaden. Då är ett skyddsstopp.
Fara för liv och hälsa.
Jag tror faktiskt att våra kollegor inom Kommunal stängde ett hemtjänstområde här under våren. För att inte gå in på detaljnivå. Men jag har för mig att det skedde också. Om än för en kortare stund, men en total markering liksom.
Och jag skulle väl kunna tänka mig att en arbetsgivare som råkar ut för att ett huvudskyddsombud eller skyddsombud stänger en arbetsplats reagerar ganska som är detsamma.
Ja. Fördelen är att man får rubriker på första sidan i lokalpressen kan jag lova. Så är det. Det väcker uppmärksamhet.
Det är klart att det gör. Men fara för liv och hälsa som sagt. Mm. Jag bad ju er om två frågor som ni skulle fundera över. Det ena är det vanligaste man funderar över som alldeles nytt huvudskyddsombud. Vad kan det vara för någonting? Vad brukar det vara det första man stöter på som är lite problematiskt? Pelle, ska du börja som har kört huvudskyddsombudsutbildningen? Vad pratar de om?
Jag tror att det vanligaste man funderar på, hur ser det ut där jag jobbar i min kommun, min region eller så? Hur liksom är det organiserat? Att man sätter sig och gör ett organisationsschema, ofta finns det ju ett organisationsschema. Och sen tittar igenom vilka verksamheter har vi, vad har vi för skyddsombud på de olika verksamheterna, hur ska vi liksom samverka med de här personerna? Att man gör en organisationsplan helt enkelt. Hur gör man den? Det är nog en ganska vanlig fråga.
Och det ingår ju i utbildningen.
Ja, det gör det.
Så det kan ju bli en spännande uppgift att göra när man kommer så långt. Hur var det, Annette, när du blev huvudskyddsombud? Vad var det första som du började fundera över?
Åh, herregud. När jag kommer hem från sådana här utbildningar så är det ju fullt. Jag har ju en hel lista med grejer som jag vill göra. Men precis som Pelle säger, och det som ingår i utbildningen är ju att ta reda på hur det ser ut på hemmaplan. För även om Pelle och jag båda två representerar en kommunavdelning, det innebär inte att vi agerar eller jobbar på samma sätt. Att våra organisationer ser likadana ut. Så att det är väl framförallt det. Och sen ett medskick är ju att våga fråga.
Absolut. Det är jättebra att du säger det. Att våga fråga. Det finns inga dumma frågor, säger man alltid. Och så är det verkligen.
Finns bara dumma svar.
Alla har ju någon gång varit nya i en roll. Och ingen är expert från början, utan fråga på.
Och det för mig ju in till det nästa som jag bad er fundera över. De tre bästa tipsen. Fast jag vill bara knyta an till det du säger lite grann, Pelle. Och att alla, till och med den som är absolut duktigast, har ju en gång börjat. Och har en gång lärt sig allt det där fantastiska som den personen kan. Men vem av er vill börja med sina tre bästa tips, eller sina bästa tips till nya huvudskyddsombud?
Jag har ett bra tips, och det är att vi har Arbetsmiljöverket. Det är en alldeles förträfflig myndighet, och de har alltid en inspektör i beredskap som man kan ringa till. Och man kommer fram ganska snabbt, i alla fall när jag har ringt. Och där kan man ställa vilka dumma frågor man vill också. Eller man kan, om man nu har ett bekymmer faktiskt, så får man ju råd och då. Så här ska du göra, så här ska du tänka. Jättebra resurs. Och det är ju alltså de superexperterna på arbetsmiljö som sitter där. Sen finns det ju otal olika sådana här arbetsmiljösajter på nätet. Sunt arbetsliv och så vidare, där man kan läsa väldigt mycket. Och hela arbetsmiljölagen finns sökbar också på nätet. Slipper man slå i en bok. Man har ju alltid det med sig i telefonen.
Och många spännande affsar finns det också.
Ja, allt finns i telefonen, om man säger så.
Annette?
Ja?
Vad är dina bästa tips?
Fråga. Alltså fråga, fråga, fråga. Och det finns inga som helst dumma frågor, som vi sa tidigare. Och var inte rädd. Var nyfiken. Alltså på organisation, eller som jag då, som kommer från den mjuka förvaltningen i kommunen, vård och omsorg, som har fått vara på stadsbyggnadsförvaltningen på samverkan. Få en helt annan inblick. En annan förståelse för, ja, nej, jag vågar fråga och vara nyfiken. Och är det så, ja men be om att få någon mentor ett tag. Alltså, ha någon att bolla med.
Ja.
Kanske inte ens från Vision, utan från någon annan facklig organisation, om någon kan ställa upp.
Absolut, och så, jag tänker också, om man nu som huvudskyddsombud för en visionsavdelning har till uppgift, då har man ju till uppgift att, så att säga, få de andra skyddsombuden att samverka, eller att få ut information. Se till att styrelsen ger dig resurser. Till exempel bjud på lunch någon gång varannan månad. Bjud alla skyddsombud på lunch. Alltså ett lunchmöte, tänker jag, inte bara lunch. Alla kan gå och äta, inte alla kommer jag på nu, men nästan alla, lunch på dagarna. Och det är ett jättebra möte ofta, för då käkar man och pratar tillsammans. Och man lär också känna varandra, och det är mycket, mycket lättare att ha kontakt sen när man har fått ett ansikte på alla.
Och så har vi ju våra fantastiska kollegor på Vision Direkt som svarar i telefon. De är ju också helt otroliga. Och det de inte kan svara på direkten. Det var ju kul om man ringde på till direkten och pratade med direkten. Men i alla fall, det de inte kan svara på med detsamma, det återkommer de ju med.
Det är en mycket bra resurs.
Jag tror aldrig jag har varit med om att de har varit tvungna att återkomma, utan de har alltid kunnat svara på en gång. Även om de har bett att jag väntar, men jag har alltid fått svar när jag har ringt upp.
Ja, men de är duktiga.
Då gör vi så här, att jag säger så här, att hemskt mycket tack till Annette Johansson, till Pelle Norrhäll, till Martina Korosets och till alla er som har velat lyssna på våran podd om huvudskyddsombudsuppdraget. Tack för idag, vi hörs igen. Hej då!
Tack för att du har lyssnat på Visions utbildningspodd.